Du lyssnar på Radio Nola Skogs som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
Ja, god morgon alla närradiolyssnare. Idag är det tisdagen den 19 december 2017 och klockan är 9 på morgon. Och jag, Tommy Dickens, sitter här i direktsändning och pratar med dig, lyssnare. Om du inte lyssnar på reprisen förstås, eller går in på internet och lyssnar på podden, den möjligheten finns ju också. Ja, idag ska vi ha den traditionella julstafetten här i Radio Nola Skogs. Det är faktiskt femte året nu som vi kör det här. Vi har hållit på med Radio Nola Skogs i 5 år. Och det här är årets sista sändning. Det startar den söndagen den 14 januari. Nästa år kommer du att kunna lyssna på Radio Nola Skogs igen. Julstafetten, ja, det går till så här att vi programledare berättar ett julminne och så spelar vi en jullåt för dig och för varandra. Och så fortsätter vi i en stafett. Och nu sitter jag här med Maria Meidel. Var det rätt uttalat, Maria?
Ja, det var ju det.
Ja,
det
välkommen du också.
Tack.
Ja, du får presentera dig mer sen. Mm. De flesta vet nog att du brukar vara konferencier på Nota Benes stämning i advent som jag vill återkomma till.
Jo, jag är sån där adventspratare.
Mm. Ja. Och så kan jag ju rekommendera det matprogram som du hade för en vecka sedan som nu finns på vår podd. Det var faktiskt väldigt intressant att lyssna på, tycker jag, just om maten till äldre. Inte för att jag är så himla gammal själv. Men
så
ändå.
Gammal är du väl inte, Tommy?
Nej, men man känner ju de som är gamla. Mm. Okej, efter Maria då kommer... Ja, efter mig kommer Maria att berätta och sen kommer arkitekten Per-Eddie Björkstam som väl alla känner till. Och sen kommer Karin Bergström som är guide och musiker som väl alla känner till. Och sen har vi Kjell-Erik Sellgren som väl alla känner till som industripratare. Och sen har vi konstnären Bo Westbergren som väl alla känner till. Och sen har vi Åsa Bodén, inte minst. Jo, hon är kanske minst av oss, men inte som radiopratare. Hon är ju mest erfaren av oss. Hon har jobbat på Radio Västernorrland, minsann. Klockan 10, då blir det bokläsning. Då kommer Bo R. Holmberg att läsa det 16:e och sista avsnittet ur sin bok Bedragarna. Och tekniker idag, det är Erik Bergström. Ja, mitt julminne, ja. Rubriken skulle jag kunna sätta Det kallaste jag varit med om. Och då hoppas jag att ni som kommer efter kommer att berätta lite varmare saker. Då. Vi går ut kallt så här nu. Så att ni väger upp det kyliga. Vi får förflytta oss tillbaka till julen 1970. Det var så att då hade jag i några år ställt upp som färdledare i fjällen på vintern. Det var för studenternas förening i Stockholm. Och då var det över påsken som vi gjorde en fjällresa, ganska lång sån. Och det var dagturer då som jag var färdledare på. På kvällarna fick jag ju också vara färdledare på olika sätt. Och för att bli antagen som sån här färdledare så fick jag ju tala om att jag var en riktig fjällräv. Naturligtvis har varit mycket i fjällen. Jag överdrev nog lite grann, tror jag. Men visst hade jag ju varit i fjällen, men jag hade inte gjort några avancerade saker. Jag hade inte övernattat i fjällen till exempel. Så att egentligen känns det så här i efterhand att det var nog tveksamt om jag skulle ha fått vara färdledare. Men gudskelov så fick jag det i alla fall. Annars hade jag ju inte träffat min blivande hustru Eva till exempel. Så det var viktigt för mig. Hur som helst, Eva och jag, vi flyttade till Umeå 1970. Så vi bodde där då. Och då insåg jag att jag måste nog gå en kurs i det här färdledarskapet. För jag kände vissa brister de där åren jag hade varit uppe. Och det var då en vecka i hemavan över nyår som jag får upp till. Jag inhandlade en dunsovsäck. Därför att det skulle man ha med sig. Vi skulle ju övernatta då på fjället. För övrigt så hade jag bara helt vanliga saker som jag brukar ha. Socker och vantar och luva och sånt där. Inga speciella saker för fjällrävar kan jag väl säga. Nåväl. Dagen före nyårsafton, då skulle vi gå upp på fjället och bygga en så kallad snöka. Vet du vad det är, Maria?
Jajamän, det vet jag.
Ja, har du byggt också kanske?
Det har jag faktiskt gjort.
Det har du gjort. Det hade inte jag gjort. Så att det var första gången. Det var 25 grader kallt på dagen och på natten så vet jag inte hur många kallgrader det var. Men det var i alla fall inte varmare. Och en snöka bygger man ju så att man söker upp en sluttning där man ser att det är tjockt med snö. Och så gräver man sig in ett ganska litet hål och så blir det då ett rum där inne med en brits på varje sida där man kan ligga två personer och sova. Och det gjorde vi. Och så blev det kväll. Och min rumskamrat och jag, vi fick då dra in i den här snökan. Det var ju mörkt som 17 och kallt som 17. Och han hade ju uppenbarligen nattat flera gånger i sån här snöka. Så han visste ju hur man gjorde. Han talade om för mig att det blir så jättevarmt och skönt i dunsovsäcken. Så det är ingen fara. Och kläderna som du har haft på dig, de ska du lägga ner vid fötterna i sovsäcken så de håller sig varma. Och så ska du klä av dig alla kläder. Du kan behålla kortkalsongerna på och så lägger du dig. Jaha, jag gjorde ju så, ja. Åh, herregud vad jag frös sen. Jag var ju ganska benig på den tiden. Och de där kläderna som låg där nere vid fötterna, de var ju lite småblöta sådär. Och jag kom aldrig upp i någon värme någonstans överhuvudtaget. Jag sov inte en blund på hela natten. Och inte vågade jag stiga upp heller, för då skulle jag väl ha frysa ihjäl direkt. Och där bredvid mig så låg den här killen och snarkade hela natten. Och på morgonen när vi kom ut så var alla rosiga om kinderna och jag var förmodligen alldeles blå. Vet du vad det var för fel, Maria?
Nej.
Vad tror du? Ja, jag hade köpt den billigaste dunsovsäcken. Det var helt enkelt så. Det var genomsydda sömmar nämligen. Och mellan de där sömmarna så var det med någon liten tuss med dun. Men det blir ju köldbrygger då i alla de här sömmarna. Så att jag sov i princip på snön.
Åh, så fruktansvärt.
Jag sov aldrig. Nåja, det var mitt julminne. Det var kalla fakta så att säga. Och innan jag nu spelar min jullåt så tänkte jag att eftersom du och jag har sjungit i samma kör i många år så kunde vi väl titta på den här listan med stämning i advent som vi har hållit på med. Jag tog med mig den nämligen.
Ja, det är en ganska diger lista när man ser den så här, Tommy.
Jaha, ser du hur många det är? 27 gånger.
Ja, 27 har vi haft det. Gånger.
Ja, 91 var första gången med.
Då var det Erland Hagegård vi
så
hade.
Ja,
och jag minns ju så väl. Det var den gången när vi hade Egon Hillegren som dirigent.
Ja, just det.
Och han lanserade idén att vi skulle ha en konsert den första söndagen i advent. Och det var de flesta människor sa att nej, det där kommer inte att gå. För inte vill folk gå höra på någonting på första advent.
Mm.
Då går man på julskyltning och sen går man hem.
Mm.
Och vi fyllde kyrkan.
Ja,
då var vi i Själevad.
Det var Själevad.
Ja.
Och sen har vi varit i Arnes kyrka också, Öviks kyrka. Men nästan resten har vi varit i Pingstkyrkan då.
Precis.
Men när kom du in som konferensier första gången?
Första gången jag sa någonting på en adventskonsert var faktiskt 1995 när Karin Glenmark var gäst.
Men sen har du i princip varit konferensier varje år.
Sen har jag väl pratat. Ja, utom en gång, Tommy.
Ja, just
då
det.
Hade vi ju en alldeles fantastisk vikarie.
Ja, just det.
Eller hur?
Ja, det var jag det.
Ja, det var Tommy. Det var ett år när jag var sjuk. Tommy fick hoppa in som konferensier med den äran.
Just det. Jag minns att det var 2010. Det
det var 2010.
Ja, det var ju roligt det också.
Vilken tycker du har varit roligast, bästa av de här artisterna?
Precis den frågan jag tänkte ställa dig. Men alltså, jag tycker ju Real Group är helt suveräna. Och nu slumpar det sig så att jag hade ju valt en Real Group-låt för att spela. Men då fick jag reda på att det hade du redan valt.
Ja, och Tommy är så artig så han låter damerna bestämma. Är inte det fantastiskt?
Och exakt samma låt hade vi valt också. Ja, så jag fick byta. Det blev Ave Maria istället. Och den spelar jag därför att det är Maria naturligtvis, Maria. Och därför att min mamma alltid brukar gå och sjunga den här. Nu blir det Ingrid Kertesi istället som kommer att sjunga. Och sen får ni lyssna till Maria efter det. Varsågod.
Mm.
Tack så mycket Tommy och tack för väldigt vacker musik. Det där är en väldigt, väldigt fin låt tycker jag också. Medan ni lyssnade på Ave Maria så har jag fått nytt sällskap här i studion.
Mm.
Välkommen Per-Eddy.
Tackar, tackar.
Du är ju arkitekt, välkänd profil här i stan. Ska få berätta lite mer sen.
Det finns de som säger det. Ja, man blir ju förvånad varje gång när folk känner igen en. Det må jag säga.
Ja, men förvånad. Ja. Det är väl trevligt också, kan jag tänka. Mm.
Men man har ju hållit på länge. Så att...
Ja, hur länge har du...
Ja, jag började 1967 här. Jaha. I stan, så att jag har ju en del synder att smälta.
En del att stå till svars för, om man säger så, är det så? Ja, men då är det 50-årsjubileum då.
Ja, det börjar vara så.
Det börjar vara så, bra. Jag tänkte berätta lite grann från min barndom. Jag är ju tornedaling, jag är uppvuxen i Norrbottens gränsland. Och för mig har julen alltid varit sån att det har varit lite fyllt med mysterier och det är lite hemlighetsfullt och så. Och jag tänkte berätta om ett av de där julmysterierna som fortfarande förbryllar mig lite grann.
Är det någon slags tradition i dina trakter där uppe då?
Det här är nog väldigt släktbundet skulle jag vilja säga. Det är en familjegrej, men vi kommer till det.
Okay.
Vi får tänka oss tillbaka till en julafton i början av 60-talet i Tornedalen. Och när det är jul i Tornedalen, då är det ju för det mesta snö. Och så var det här året också. Och som alltid på julafton så växer jag av julmusik. Min mamma sätter på grammofonen och spelar julmusik. Klockan är 7 och hon har startat dagen, för vi har ett tajt schema. Efter frukost så packar vi in oss i bilen, min mamma, min pappa, min syster och jag. För nu ska vi åka till farmor och farfar. Det är första steget på vår julresa. Vi åker genom ett vintrigt landskap längs efter den frusna Torneälven. Vid Kukkolaforsen, där är det fortfarande öppet vatten och det brusar lite grann. Och man ser den här rökdimman som kommer från vattnet som fryser lite grann. Det tar en dryg timme att åka, det är 7 mil. I bilradion så hör man julprogrammet och då var det Nicke Lilltroll. Minns du den?
Ja.
Det var nästan
svagt,
det enda.
Minns jag det.
Det var nästan det enda barnprogram som gick då, var ganska. Ja, men man får lyssna på det. Sen var det ett önskeprogram också där man kunde önska julmusik till släkt och vänner som bodde och arbetade utomlands. Mm. Väl framme hos farmor är det fika. Och farmor går ner genom luckan som hon har i köksgolvet, ner i källaren och hämtar mumma. Det är ju sån här dryck som man dricker framförallt. Min farmor var från Finland och man drack mumma till julen. Och så hade de pepparkakor och sånt där mörkt, surt, lite hårt finskt rågbröd med smör. Och ett hörnskåp hade hon apelsiner och polkagrisar. Det var liksom jul hos farmor. Men det hade vi inte tid att sitta någon länge. In i bilen igen och tillbaka upp till hembyn. För senast 12:45 måste vi vara hemma. För klockan 1 börjar mammas julaftonsjobb. Hon var kantor. Och på julafton så skulle hon tillsammans med kyrkoherden ha julgudstjänst först på ålderdomshemmet och sen på sjukstugan. Och allt det där måste ju vara klart till klockan 3. Eller hur? Magiskt klockslag på julafton. Medan mamma var borta så hade jag och min syster ett hedersuppdrag. Vi skulle duka godisbord med nötter och frukt och knäck och sådana här gröna finska marmeladkulor. Mm. Det godaste jag vet.
De är inte dumma.
De är inte dumma. De kan man äta nästan en hel låda av. Mm. Men 14:45 så packar vi in oss i bilen igen och hämtar mamma på sjukstugan och åker till mormor. För det är där det blir riktig jul. Min mormor och morfar hade 13 barn. Och vid den här tiden i början av 60-talet så var det flera av de här som hade gift sig, så jag hade fått flera kusiner. Och till jul kom alla. Och alla kom till mormor.
Oh, Jesus.
Mm. Ja. Längst bort ifrån kom kusinerna från Stockholm. Och när alla var på plats då var vi närmare 30 personer. Och allihopa trängdes vi in i det lilla finrummet framför tvn. Då hade min morfar köpt en svartvit tv. Mormor tyckte inte om det. Hon var lästadian. Och tv var lite sådär på gränsen. Men morfar hade köpt en tv. Och där satt vi och låg och trängdes. För nu blev det Kalanka. Och det var så mycket störningar på skärmen så man såg nästan inte vad som hände. Men man kunde ju höra i alla fall. Vi vet Benjamin Syrsa, ser du stjärnan i det blå? Och då somnade min mamma på soffan. Det gjorde hon alltid. För då var hon så trött. Efter Kalle var det julbord. Och det var nästan som i Emil i Lönneberga med korvar och syltor och sillar och laxar och skinka och julgröt och alltihop. Och min morfar han hade en back läsk i källaren. Den hade han också gömt för mormor. Hon var lite sträng med mormor. Och då fick vi gå ner barnbarnen där och välja en läsk. Och det var nästan lite bråk om en speciell sort. Och det var inte julmusten utan sockerdrickan. Den ville alla ha. Varför vet jag inte.
Ja, det låter ju syndigt.
Visst ja. Låter det syndigt. Men ja, och jag tror att hon var väldigt godhjärtad ändå min mormor. Så hon visste ju det här. Och det var ju jul bara en gång per år. Så det var så. Sen skulle man ju vänta igen då. På tomten och julklapparna. Och vi barnbarn, vi lekte uppe på vinden. Och åkte kana i trappan. Fast morfar sa att vi inte fick. Men vi gjorde det ändå. Men nu kommer mysteriet. För när maten är uppäten för 30 personer, då måste man ju diska och städa och plocka undan. Och det blev ju väldigt mycket aktivitet i det stora köket som mormor och morfar hade. Och där vid diskbänken, där stod mina mostrar. Någon som sköljde och någon som diska och någon som torka och plocka in i skåpet. Men, var är morbröderna? De är som bortblåsta. Finns inte. Syns inte. Jag har inget minne av vart de kan ha tagit vägen. Men jag vet en sak säkert. De stod aldrig vid diskbänken. Det var nästan konstigare än tomten. För han fanns ju i skogen. Och vi stod där i fönstret och såg lyktan glimma mellan träden när han kom. Och sen när alla klappare öppnade. Och jultårtan var uppäten. Och läskflaskan tom. Då äntligen blev det julfrid över gård och stuva. Men fortfarande vet jag inte riktigt var morbröderna fanns. Men någon gång ska jag nog ta reda på det.
Ja, vilket mysterium.
Visst är det ett mysterium. Real Group har ju gjort en låt som handlar just om det här med julefrid. Som kanske inte alltid är julefrid. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på den. Ja. Så ser jag fram emot att få höra din berättelse sen, Per-Eddie.
Okej.
Okay. Jättetrevligt. Då lyssnar vi på Real Group.
Fridfull och stilla den skiner. Stjärnan på natthimla runden. Borta. Står stilla för stunden. Klappar ska packas och lackas, mandlarna skållas och hackas, mattor och kuddar ska bykas, dukar och löpare strykas, frimärken måste vi slicka, julkorten måste vi skicka, gröten med nöten ska kokas, resan till mormor ska bokas. Människor gamla som unga sjunga om friden och ljusen i granarna gunga, tonerna stiga mot höjden. Skidorna måste vi valla, sångerna måste vi tralla, godis och gott ska shoppas, brödet i grytan ska doppas, kälkarna måste vi laga, fötterna måste vi tvaga, hit eller dit ska springa, släktingar tvingas och ringas. Fridfull och stilla den skiner, stjärnan i hjärta och sinne. Verserna skallas och rimmas, hundarna tvättas och trimmas, skålen är fylld av praliner. Sältar och sylta ska testas, gäster och jansar ska frästas. Finaste julen i min. Vänderna måste vi flätas, sen Filippin ska vi äta. Fridfull och stilla den skiner, stjärnan på himlen. Överallt syns glada miner, överallt hörs glada röster. våran kanon ska leka och fnittra. Flyget ska dammas och stämmas, annars så kommer vi skämmas. Fulla med saffran ska bakas, hakan med lödder ska rakas. Fisken ska lakas och lutas, grisen ska rödas och skjutas. Elden i spisen den sprakar, värmer oss alla om kvällen. Glöggen med kryddorna smakar när vi den njuter på fällen. Nötter ska bläckas och knäckas, bilen ska survas och checkas, se vad det sökas i köken. Sillen ska läggas på löken, gången ska röjas och sandas, filmen ska väljas och bandas, smutsiga ungar ska bada, alla ska vara så glada. Fridfull och stilla den skiner, stjärnan på tomte och tärna. Hemmet ska fejas och fintas, tomten ska läjas, fintas. Nejlikor i apelsin, skålen ska vaxas och bonas, ångarna döttas och donas. Tackar vi för nu så gärna. Alla ska kolla på Kalle, Staffan ska jobba i stallet.
Ja, det var ju en ovanlig visa och det var länge sedan jag hörde The Real Group. Så det var kul att höra den. Jag heter Per-Eddie Bjugstam och vi sysslar just nu med en julstafett. Där vi berättar julhistorier för varandra. Framför mig sitter nästa gäst som heter Karin Bergström.
Hej Per-Eddie.
Och det hör till saken att... Du har lärarbakgrund.
Jag har ju det.
För att den historia jag tänker berätta har också läraranknytning. Jag är ju gift med min kära hustru Maud som har lång erfarenhet som lågstadielärare. Och hon har ju berättat många rara historier om vad man kan uppleva i en skolklass. Och det har säkert du upplevt mycket också.
Ja, men allt är inte... tål inte media på det här viset. Men vi får höra vad du har att berätta. Mm.
Ja, jag tänkte berätta en liten historia som, ja, man kan säga den har inte med julen att göra. Men den kanske har med julen att göra om man stavar med HJ. Maud har berättat om ett något hon har upplevt i en skolklass naturligtvis. Och jag måste börja med att säga att en del barn som börjar skolan kan vara kvar i det stadiet där man ger ifrån sig ljud medan man ritar. Och det kanske hör mer till förskolan, men i det här fallet var det en första klass. Och så där var det med en skolgosse som hon har berättat om som hette Olle. Och de skulle börja lära sig bokstäverna. Bland annat genom att rita bokstäver till att börja med. Och den här Olle, han ritade glatt på ett O. Och medan han gjorde det så brummade han som en bil. Han körde runt liksom. Och han brummade ganska högt. Så att fröken försökte förklara för honom att han störde lite sina kamrater. Så att han kanske kunde försöka rita lite tystare och inte låta som en bil. Jaha. Det där gick ju bra ett tag. Men snart var han ju igång igen. Och den här gången så lät han mer som en lastbil. Alltså. Ja. Så fröken försökte igen. Olle, du får inte låta som en lastbil. Och inte som en motorcykel. Och om du, men om du måste låta så försök att bara låta som en väldigt liten och tyst personbil. Olle försökte brumma lite försiktigt men till slut kunde han inte hålla sig. Men fröken, nu kan jag väl få ha chåken ute. Ja, barn kan vara kunnigare än man tror när det gäller bilar. Så var det. Det var en kort historia men det är Mauds historia så det är hon som egentligen har upplevt det där.
En mycket bra historia. Jag har nämligen en väldigt bilintresserad son som heter Olle.
Där ser du.
Ja.
Man vet inte hur det hänger ihop. Ja, och nu är det meningen att vi ska få höra musik igen. Och den här gången blir det Ove Törnqvist. Och jag tror att den här den här musiken har lite grann undervisningsanknytning också.
Den har visst det.
Vi kör.
Men just det, Pella har tagit mitt särgöring.
Aja, baja, små frön. Nu börjar vi lektionen.
Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på haren.
Titta på haren, hur han hoppar på skaren.
Ja, men lilla räven.
Men lilla räven, bara smyger i säven.
Varför det då?
För han har väl inget annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att han rör sig, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, 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 får ni se att de har ögon här.
Och de har öron där.
Och även svansar hava de, och en liten mun att äta med.
För se, de äter ej med ske.
Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, får ni se. Så vänder vi på bladet, och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på dealen, på krokodilen, hur han badar i Nilen.
Men elefanten
bara plaskar i kanten.
Varför det då?
För han törs väl bara tvätta bena, kan man tänka. Huvudsaken är att de blir rena, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, 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 får ni se
att de har ögon här och de har öron där.
Och se, en snabel har han med.
För varje söndagskväll klockan 7
så går han snabelkrok med sin fru. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, får ni se. Så vänder vi på bladet, och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på Göte, titta på Göte, lite grann bakom flöte. Haha, men lilla Hugo, men lilla Hugo, han kan räkna till 20. Haha, för han har väl inget annat för sig, kan man tänka.
Tyst i klassen.
Titta på Ville, titta på Ville, han har be sig i Krille. Haha, men inte Hector, men inte Hector, för hans farsa är rektor. Haha.
Stina läser nästa stycke. Vad är det fatt nu då?
Titta på Tage, titta på Tage, det är han som har slagit. Slog lilla Stina, slog lilla Stina, så hon börjar att grina.
Hon har väl aldrig annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att det rör sig, kan man tänka.
Vem var det?
Det var Asta.
Fy på sig Asta, fy på sig Asta. Ska hon sitta och kasta, va?
Nej, det var Bäcke.
Nej, det var Bäcke. För han stänkte med Bläcke.
Detta börjar faktiskt likna höjden, ska jag säga. Nästa timme börjar vi med slöjden, ska jag säga. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, 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 får ni se. Och håll ett öga här, och håll ett öga där. Så får ni se hur gott det är. Oj, 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 sicket så. Man blir ju slagen gul och blå. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se.
Ja, det var en rolig låt. Och det är märkligt det här man lärde sig när man var ung. Det kan man fortfarande. Jag missar inte ett ord i den texten. Ja, jag heter Karin Bergström och nu sitter jag här i studion med Kjell-Erik Sellgren. Och jag ska berätta om julen på 50-talet, tänkte jag. Det är ju så att vi tror ju att julen alltid är som den är, men det visar sig att när man börjar tänka tillbaka så har det förändrats väldigt mycket. Inte bara det här med tv och Kalle Anka, utan en mängd andra saker. Och jag tänkte göra något så originellt som att berätta julminnen till bilder. Och då får ni föreställa er vad det är för bilder jag har framför mig. På första bilden så sitter jag i djup snö och en granskog bakom. Och med en liten, liten gran bredvid mig. När jag var barn så tog pappa med mig ut i skogen på skidor. Jag var bara 3-4 år för att hämta en adventsgran. Det dröjde länge innan jag förstod vad det hette. Jag trodde att det hette cementgran, men det var ju inte så. Och den där skulle då transporteras hem. Och skidor på den tiden, de hade ju en tendens att lossna och de var stela. Och det var inte som dagens skidor, björk. Och rejält var det. Och det var ju tur man hade pappa med sig som kunde hjälpa sig med de där bindningarna. På nästa bild så står jag vid den här granen. Och på den så är det fastsatt små ljushållare av metall fastklämda på grenarna. Och i dem sitter små julgransljus. Och jag har tänt en tändsticka och jag tänder ljuset i adventsgranen. Och det gjorde man då varje söndag fram till, till jul. Och det här med levande ljus, det är ju idag någonting som man aktar sig väldigt noga för. Men det fanns till och med de som hade levande ljus i fönstren och så gardiner runt omkring då när jag var barn. Och på en underligt sätt så fungerade det också. Man hade bränder, men det har man ju fortfarande. På nästa bild så står mamma och jag och bakar. Och det var ju någonting man gjorde till jul. För att till jul så hade man kaffekalas. Det är någonting som har försvunnit i vår tid. Kafferep hette det när det inte var jul. Men till jul var det alltså kaffekalas. Och det var enorma kakbufféer som man säger idag. Med kakor av olika slag. På bilden så bakar mamma och jag mandelsnäckor. Eller mandelformar som mamma sa. Och de fylldes sen med grädde och hallonsylt. Och det var jättegott. Vi bakade ju också pepparkakor och saffransbröd och en massa andra småkakor. Och till jul så träffades man på annandagen och trettondagen och alla de här dagarna som fanns. Och så dukades det upp med kaffe och kakor. Det tror jag man har slutat med idag. Åtminstone så finns det inte en kaka i mitt hem i alla fall. Nästa bild är min lillebror som sitter under en julgran. Julgranen hos oss, den togs in på kvällen före julafton eller på julaftons morgon. Före det skulle det inte finnas ett spår av att det höll på att bli jul. Och julgranen kläddes då med allt möjligt som fanns i en låda. Gammalt krafs skulle jag vilja säga idag. Det var såna här pappershjärtan som var gjorda i någon skola. Och det var såna här kristyrer. Ja, de åt jag förresten upp innan juldagsmorgon. Hade jag inte åkt i med dem. Och sen var det elektriska ljus och glitter och franskarameller. Eller smällkarameller som man också säger. Flaggspel som hängde då i julgranen. Det fanns inga julklappar under julgranen hos oss. För julklapparna kom ju tomten med. Jag har inte fått ihop det där riktigt. Varför man lägger julklapparna under granen. Och så kommer en tomte i alla fall. Men det finns säkert någon förklaring till det också. Nästa bild, då är det julafton. Där sitter jag och min kusin PA. Och vi har julafton hemma hos mormor och morfar. Man packade alla julklappar som då aldrig hade synts ner i jutesäckar och så tog man fram sparkarna och så drog man iväg med sparken från Gullänget till Mon i stan för att hälsa på eller fira jul hos mormor och morfar. Och det var inte bara mamma och pappa och jag och min bror utan det var ju mostrar och morbröder och min kusin och några andra som kom. Och det var mat och det var glädje och så var det ju tomten. Jag har aldrig riktigt förstått vem av dem som var tomten men jag har förstått nu i efterhand att det var antingen min moster eller min morbror som var tomten. Men det skyldes på att de behövde arbeta på julaftonskvällen så därför hade de aldrig varit med på middagen. Eller så var det på något annat vis. Svårt att komma ihåg när man inte riktigt har förstått. I famnen håller jag i alla fall på den här bilden en gummidocka. Det var den högsta önskan jag hade och den bästa docka jag hade ända tills jag var 10-12 år. Den såg ut som, ja jag vet inte, men den hade spädbarns form och det var det som var så roligt att ha en docka som inte hade spikraka ben. Och så sista bilden då här i min bildsamling, då är det julgransplundring och det hade man då på 20 Knut om det passade. Men ofta så förlade man de här julgransplundringarna till söndagar eller lördag eftermiddag. När pappa var hemma och kunde hjälpa till. Julgranen står mitt på golvet och vi dansar runt den här julgranen. Och man bara inte dansade runt granen alla de här jullekarna. Utan man lekte andra typer av lekar också. En lek var, men det var inte hemma hos oss, men hos andra. Där man hade en soffa i köket så tog man loss locket från soffan. Och så skickade man ut någon som man sen tog in och band fast ögonen på. Och så fick de andra hålla i det här locket och så fick den här personen på locket sätta händerna på huvudet på två andra. Och så låtsades de lyfta den här locket en liten bit och så sänkte de sig sakta neråt. Så den som stod på locket kände det som den var nära taket till sist. Det var en rolig lek. Det var lite som roade barn förr, ska jag säga er. Ja, det var när man julgransplundringen var över så fick man godispåsar. Och det var väl också det bästa med julgransplundringen. För godispåsar, det fick man inte ens varje lördag. Det fick man några gånger per år. Och det kan jag komma tillbaka till en annan gång. Så nu tänker jag lämna över ordet till Kjell-Erik. Men innan det så ska vi lyssna på en låt som jag aldrig har hört tidigare men som har julanknytning. Det var Allas vår Alice Babs som sjunger en låt som heter The Big Jule Blues. Tack så mycket för mig och välkommen Kjell-Erik.
Tack så mycket.
Gubbar, ni vet väl att
va?
Nu är det jul igen.
Nej.
Samling här kring granen, ta en sväng med mig. Det går så väldigt lätt som ingenting.
Du-du-di-dej
och plingeliling
och plingeliling.
Jassa lilla bjällra och skapa julesving. För vi är musikanter, allt ifrån Skaraborg. Jämen, muntra musikanter, allt ifrån Skaraborg. Du och jag, vi brukar svänga ibland upp på gator och torg. Ja, vi kan spela, kan spela a fioli uli uli a fioli uli boy. Vi spelar glatt och förnöjt både bas, fiol och flöjt. Du tycker du är vacker,
oh, yes.
Det tycker inte jag.
Detta förstår vi som vill.
Du tycker du är vacker,
oh, yes, men
det tycker inte jag.
Hallå där, vad är det för fel?
Du lilla tomtekryp, du är helt enkelt inte min typ.
Om jag låter stärka luvan då, va?
Nej, inte ens då. Och vill Jenny veta, och vill Jenny förstå. Nu får ni veta om ni vänder på skivan.
Om ni inte har spelat den sidan först, för då vet ni det redan. Fuskisar!
Jaha, nu har Bo Westberggren kommit in i studien. Och jag ska berätta lite grann om hur jag och mina kompisar firade jul på Nygatan 58, som också kallas för Pullhuset. Tjejerna som skulle utbilda sig till sjuksköterskor, de bodde där. Och idag så finns hälsocentralen Ankaret på ungefär samma plats.
Men... ja, jag tror jag vet var det är någonstans.
Ja, och du kanske var det där också.
Ja, i närheten i alla fall.
Och flickorna, de kom från hela länet, men det fanns en viss dominans för Sundsvallsområdet. De praktiserade på sjukhuset och vissa av dem var tvungen att jobba under julhelgen. Eftersom de här tjejerna stannade i Övik ganska länge så uppvaktades de naturligtvis av oss Övikskillar. Bland dem Ulf Östrand och jag själv. Jag nu minns allihop hur det var på den här tiden när man var ung. Rastlösheten fanns där hela tiden. jobb, plugg, andra aktiviteter fick oss att glömma det för en stund. Men med lugnet så kom rastlösheten alltid tillbaka. Efter julklappar och julmat, när den äldre generationen tänkte sig börja njuta av julefriden, då kände vi unga återigen rastlösheten. I huvudet fanns en enda tanke. Det måste hända något. Den här känslan delade jag och Ulf Östrand. Därför många julaftnar efter att vi festat på julmaten, julklapparna var utdelade, då klädde vi ut oss till jultomtar och begav oss till Nygatan 58. Tjejerna som fick fira jul ensamma, de blev glatt överraskade när det dök upp unga och fräscha jultomtar utanför dörren. Vi hade säkert med oss julklappar eller julgodis, kanske glögg, det minns jag inte. Men jag har svårt att tänka mig att vi kom tomhänt. Rastlösheten försvann för en stund och vi kunde tillsammans njuta av julens gemenskap. Och flickorna uppskattade verkligen våra besök. Jag tror att vi börjar med det här 1959. Sen fortsatte traditionen fram till 1963. Kanske var det några andra unga rastlösa killar som tog över vår uppgift när vi slutade. Men nu kommer julbocken med Galenskaparna och Aftershave.
När det lackar emot jul blir jag så konstig. Och jag får en klump i halsen varje år. Och när jag ser dig hänga granen full med kulor, ja, då grips jag av en känsla som är svår. Jag blir en julbock så full av ett saftig åbro. Du gör klart.
När jag gör klart
din gryta för dom,
min gryta för dom,
då känner jag snart,
då känner du snart
vad den vill min kropp,
vad den vill din kropp.
När du tar ko,
när jag tar ko
ur en blank kastrull,
ur en blank kastrull,
gör du välter alltid av mitt julmusglas. Och jag blir så kärleksfull. Jag blir en julbock så full av en saftig åbro.
Ja, nu har Åsa Bodén kommit in. Och jag vill berätta för Åsa en del av mina julminnen. Jag är ju född i en köpmanssläkt i Örnsköldsvik, Grens bosättning.
Jaha, ja.
Ja, och ifrån den tiden, ifrån min tidiga barndom, så firade vi alltid jularna. Vi hade faktiskt tre jular på samma julafton. Det var nämligen sen affären var stängd klockan 3 på julafton, så samlades alla släktingar hos mormor på Nygatan 17 för att liksom påbörja julfirandet. Och det var så pass många så att det var nästan 17 stycken som var hos mormor. Och hon hade gjort ordning ett julbord och där fanns alla mina kusiner och mostrar och fastrar och annat sånt där. Det var väldigt trevligt. Och sedan vi hade varit hos mormor, då gick vi ner till Monell som bodde i samma fastighet. Och där fortsatte julfirandet, så det var den andra julaftonen. Och där hade de en gran i matrummet som vi dansade runt och runt omkring i den lägenheten också. Och herrarna satt i herrrummet. De försvann in i herrrummet. Och vad de då liksom sysslade med, det visste inte vi barn på den tiden. När klockan vart ungefär klockan 8 på julaftonen, då skildes hela sällskapet. Och då gick vi hem till Villagatan 15 och där fortsatte vi vårt julfirande. Och det var väl först där som julklapparna kom fram. Min morbror Ingvar var oftast tomte. Han var ungkar och han firade julafton tillsammans med oss där borta. Och det var ju ganska lätt. Men en julafton var det något speciellt. Därför att tomten hade en helt annan figur än vad Ingvar hade. Och vi undrade liksom, vem är tomten? Min syster och jag, vi skulle liksom till varje pris lista ut vem som var tomte. Men det gick ganska snart så upptäckte vi det. Haha, haha, det är fast Reina som är tomte. Det är fast Reina som är tomte. Och alla var förvånade. Hon har silkesstrumpor, hon har silkesstrumpor. Och mycket riktigt, det var ju fast Reina som hade kommit från Östersund och som var tomte den där gången. Det där tyckte ju vi var väldigt bra, just att vi hade kunnat upptäcka henne, avslöja henne. Det finns andra historier i samband med julafton. Och framförallt innan jul. Den här historien, den handlar om att min syster och jag, vi gick i söndagsskola i Missionskyrkan, eller Immanuelskyrkan nere på Nygatan. Och där... Ja, det var ju söndagsskola som sagt var. Och på slutet utav då när det höll på att bli jul, då skulle det ju bli en julfest. Och då var det ju väldigt, väldigt spännande. Bland annat det var jag vid något tillfälle tomte och i det här julspelet. Tillsammans med oss så var Tore Westman och Örjan Westman. De gick också där. Tore gick man grann på den där med söndagsskolan. Men Örjan Westman, han lillebror, han tyckte inte om det där med söndagsskola, så klockan 10 på söndagmorgnarna då for han ut på stan istället för att gå till söndagsskolan. Den här händelsen det utspelade sig nere på Missionskyrkan när det var julfest. Och så, det var så här att då fick pojkarna sitta på den högra sidan och så fick flickorna sitta på den vänstra sidan i kyrkan. Och så sedan så var det då liksom en andakt plus julspel och annat. Och så sedan så skulle det delas ut diplom. Och då fick man ett diplom. Men vi var alla förvånade när Örjan Westman också fick ett diplom. Han som aldrig hade egentligen varit där. Han som hade fejkat det där hela hösten. Ja, men han var väldigt stolt naturligtvis. Han kom väldigt sent, Örjan, så att han fick sitta på vänster sida. Det var så ont om plats, han satt bland flickorna. Efteråt så sprang Örjan upp på övre våningen till sina föräldrar och visade stolt upp det här diplomet. Och då så säger Gottfried Westman, hans pappa, så här, men Örjan, hur kunde du få det där då? Och då var det tyst en lång stund och sen så sa han förstod ju liksom att han hade ju inte varit där så ofta på söndagsskolan under hösten. Så han måste ju säga någonting och då sa han så här, ja pappa jag tror att det var därför att jag satt av jänten. det kretsade väldigt mycket runt omkring Grens bosättningsaffär. Under min studietid så då hade vi en leksaksavdelning på den här bosättningsaffären, och då fick vi, Gunilla och jag och min syster, vi fick oftast extra jobba där på den där leksaksavdelningen och sälja saker. Det var liksom, man tog in extra personal så att säga, fast när vi var förhållandevis unga. Och var det inte då så att jag jobbade på leksaksavdelningen, då var jag skubb. Och det betydde med andra ord att jag fick fara ut med julklappar med en sån här trehjulig cykel. Och det var ganska äventyrligt, för även på den tiden så var det väldigt mycket ishalka och annat sånt där. Och den där, åka med den där trehjulingen på stans gator när det var liksom moddigt och det var ishalka och annat sånt där, det var faktiskt ett äventyr. Ja, det där var lite grann utav vad jag har upplevt under mina jular. Och jag vill sluta med det där, med den här trehjulingen. Jag valde musiken lite grann efter det också. Nämligen Chris Rias Driving Home for Christmas.
Tack Bo för dina julminnen. Mm. Nu är det jag Åsa då som ska berätta julminnen. Och jag kan väl vara kanske då en 10-11 år när det här hände. Mm. Och vi firade som vanligt jul på Murberget i Härnösand hos farmor och farfar.
Ja, du är Härnösands flicka,
ja. Jajamensan. Mm. Hos farmor och farfar Wendel och Theodor Hellman då på Murberget i deras bostad. Och vi, det var alltså förutom då farmor och farfar, så var det alla var det mina föräldrar, min syster, och så var det pappas alla syskon med barn. Så vi var en ansenlig skara. Mm. Och de bodde ju i prästgården då, gamla prästgården på Murberget. Och jag kan säga att det var lite grann utav Fanny och Alexander jular. Det var fantastiska jular. Mm. Den här julen så satt vi som vanligt, alla samlade då i herrummet eller salen, som det hette. Och det var nog väldigt trevlig och gemytlig stämning. Alla var där. Och farmor och farfar hade även en stor hund, en riesenschnauzer som hette Pompe.
Oj då.
Och det var alla våra, alltså han var gammal och det var verkligen vår favorit. Sen när vi hade suttit där och de hade väl druckit lite grann och sådär, så skulle vi äta julbordet. Och då går farmor, hon går ut genom matsalen, så går hon in i köket. Och så hör man farmor: nämen Pompe! Och så då reste sig farfar Theodor ut upp och så gick han också ut i köket. Mm. Och så hör vi hur de skrattar. Åh, vad de skrattar. Mm. Och då rusade alla vi in i köket. Då ligger Pompe på rygg, alldeles utslagen. Och så säger vi, ja, och så säger vi barnbarn, är Pompe död? Nej, säger farfar, men väldigt mätt. Så han hade kalasat på djurskinka och på leverpastej. Och jag tror farmor, hon bara skar av det där. Och sen så hade vi som vanligt en fantastisk... Det fanns lite kvar till oss. Ja. Och jag tror ungefär samtidigt, för så fick jag min första grammofonskiva. Och det är den jag ska spela nu. Och det är Margareta Kjellberg.
Ja,
två små röda luvor. Men innan vi spelar den så ska jag be att få önska alla våra lyssnare och själva, alla vi som arbetar med Radio Nola Skogs, en riktigt god jul.
Ja.
Och när den här julvisan då, två små röda luvor har klingat ut, då kommer Bo R. Holmberg och läser fortsättningen.
Ja.
En riktigt god jul.
Ja, en riktigt god jul på dig också, Åsa.
Mm, tack.
Vintergubben myser i sitt vita skägg och nyser han så snöade, och ulliga små fingler komma singlande och dämpar släden spinglande. Två små röda luvor och en fårskinnsfäll skumpar runt omkring, skumpar runt omkring. Gubbarna i stubbarna sa ingenting, men det tisslar och tasslar runt omkring. Vi ska samla kottar till vår spiselhäll, hela säcken full, det är kallt ikväll. Och mössen dansar runt med sina mössor på, de är sams med katten nära på. Sledklockan klämtar, vägen är villosam, stalllyktan klämtar, då tittar trollharen fram. För två små röda luvor och en fårskinnsfäll skumpar runt omkring, skumpar runt omkring. Och gubbarna i stubbarna sa ingenting, men det tisslar och tasslar runt omkring. Grålle längtar hem för han bor vägg i vägg med fölet gnägg och grisen knorr. Och vägen mellan granarna är ringlande, i skogen hörs ett pinglande. Två små röda luvor och en fårskinnsfäll skumpar runt omkring, skumpar runt omkring. Och gubbarna i stubbarna sa ingenting, men det tisslar och tasslar runt omkring. Vi ska samla kottar till vår spiselhäll, hela säcken full, för det är kallt ikväll. Och mössen dansar runt med sina mössor på, de är sams med katten nära på. Sledklockan klämtar, vägen är villosam, stalllyktan flämtar, då tittar trollharen fram. För två små röda luvor och en fårskinnsfäll skumpar runt omkring, skumpar runt omkring. Och gubbarna i stubbarna sa ingenting, men det tisslar och tasslar runt omkring.
Bedragarna resumé. Sirpa berättar om vad som hänt henne. Och han som mördat Nils Bolin söker upp polisstationen i Örnsköldsvik. Och Karl tar itu med den man som både heter Per och Anders. Bedragarna, avsnitt 16, det sista avsnittet. Skuld betalas med annan skuld, så sa han. Han talade om skuld. Han talade om ånger. Han talade om ett förött liv och skulden som han skulle betala av som ett slags ersättning. Han skulle göra livet lättare för henne som han fördärvat, hon som bara var ett barn den gången, men som han skadat så svårt. Han förstod det, han visste det. Han hade nog alltid vetat det, men det hade blivit tydligare sedan han blivit ensam, sedan alla andra försvunnit ur hans liv. Sen allt var förött, hus och hem och hustru och barn, det var spriten. Men spriten höll undan det som han kallade skulden. Och han ville betala av den. Det var därför han dödat Nils Bolin. Det var i härsningen. Och det var på väg hem efter dagens slut, de skulle åt samma håll, som Bolin berättade om henne. Han hade aldrig haft något med honom att göra, hade knappt talat med honom, och han förundrades över att han gjorde honom till en förtrogen, en som skulle få höra allt om hans vidrigheter. Det rörde sig om kvinnor. Han hade kvinnor, många kvinnor, så sa han. Och han själv stirrade bara på Bolins döda öga medan han berättade. De satt bakom härsan eller gick på vägen, och en dag nämnde han hennes namn, Sirpa. Och det var som om han själv dalade tillbaka flera år, hur han tagit henne ut på höskullen och tvingat henne, och skulden slog ner i honom så häftigt att han knappt fick åt sig andan. Men han hade tänkt att det väl fanns ganska många som hette Sirpa egentligen. Det kanske det gjorde, och det var inte säkert att det var hon. Och det döda ögat och munnen, den leende munnen och tänderna som djävulens bett, och Bolin skrattade och sa att han hade ordnat det bra för sig. Han hade henne som älskade honom, och när Bolin sagt det ordet hade han känt att han som använt det inte visste vad ordet innebar, och han insåg också att han själv inte hade en aning om dess innebörd. Men det var så, sa Bolin medan han log, att han delade henne med en som betalade för att få ligga med henne. Han hade ordnat det så bra för sig, han hade en villig kvinna, hon drog dessutom in pengar, hon hette Sirpa, och när hon var med han som Bolin kallade Listander, då kunde han söka sig till andra under tiden, men han visste ju att nästan natt så skulle det vara hans tur. Ja, han hade ordnat det bra för sig, sa han, och han skrattade och blottade sina djävulsbetar, och det såg nästan ut som om det döda ögat blinkade till. Men på natten då kom namnet till mig, Sirpa, tänkte han. Och han såg för sig hennes förvridna ansikte när hon runkade honom, och han hörde hennes kvävda skrik när han trängde in i henne. Men det måste ju finnas många som hette Sirpa. Men så han tystnade, och Erik och Jakob rätade på sin aning. Vidén var blek och darrig, men han var nykter nu. Han hade fått vila innan de kunde höra honom. Men han såg ändå trött ut, som om han vakat i veckor. Ögonen var små springor, och huden i hans rynkiga ansikte såg ut att dallra. Och så fortsatte han. Han hade sett henne, och han hade känt igen henne. Det var utanför affären. Han var på väg ut och hon på väg in. De möttes nästan i dörren. Hon gick med böjt huvud. Hon hade nog inte känt igen honom, men han kände igen henne. Det var hon, det var Sirpa som han våldfört sig på gång på gång i flera år, och han begrep att det var henne han talade om, han som hette Nils Bolin, och han som också använde henne var Lestander. Och det var ju där han bodde också, Bolin, i hans stug, och han hade fått ur Bolin att hon var som hushållerska åt Lestander. Men han hade inte varit säker, så nästa dag hade han frågat handlaren om den där lilla förkrympta varelsen, om det var hon som var hushållerska åt Lestander, och han hade sagt att det var så. Och det var då jag bestämde mig, sa Torvald Vidén. Skuld betalas med mer skuld. Det var i slutet av härsningen, det var på lördagen, det var de sista härserna som skulle fyllas, och de var där alla. Luffaren var där också, men Bolin höll sig gärna till honom när de någon gång gjorde rast, och han fortsatte att prata, att berätta om henne, om Sirpa som trodde att de snart skulle gifta sig. Men han hade skrattat, för inte tänkte han gifta sig. När hon dragit sig in tillräckligt skulle han hitta en annan, och han såg ansiktet, han såg det tomma ögat, han såg munnen. Och han hade höjt sin högaffel, och han hade tänkt sticka den genom hans strupe där på lägdan. Och efteråt hade han knappt kunnat gå hem, och hela natten låg han vaken, och för ett svindlande ögonblick hade han tänkt att han skulle söka upp henne och liksom rädda henne från de där två. Men han hade ju förstått att hon inte skulle se honom som någon räddare. Det var ju han som börjat, det var han som börjat föröda henne. Men på måndagen, på kvällen, då de hade ladat en dag och luffaren redan gett sig av, då tog jag ihjäl han. Var dödade ni honom, frågade Jakob. Där, sa han, där på logen. Hur fick ni honom att komma dit, sa Erik. På måndagen hade han kapat skaftet på en slägga och burit med sig. Han var alltid först. Och han hade gömt släggan på lon, och det var efter dagens slut som han hade sagt till Bolin att han hade hittat ett gömställe uppe på logen där Hildingsson förvarade värdesaker och pengar och undrat om de kunde ta dem. Och Bolin hade blivit eld och lågor och sagt att bondjävla ska man lura, och de hade bestämt att de skulle gå dit sent på kvällen. Så enkelt var det, sa han. Han var där när Bolin kom. Och när han vände sig från honom slog han ett enda slag i bakhuvudet, och han stöp på en gång. Och han hade böjt sig ner och märkt att han var död, och han hade tänkt att han skulle gömma honom i höet. Så han drog honom mot ladöppningen och tippade ner honom, och sen hade han gått genom ingången till ladan från ladugårdsporten och gömt honom under hö. Och där hade han tänkt att han skulle ligga dolt för alla till nästa sommar, för de skulle ju fortsätta att lada hela veckan. Så var det, sa han. Blodet, vi såg inget blod, sa Erik. Han föll i hö som jag också grävde ner. Men högaffeln då, sa Erik. Varför högg ni gaffeln i nacken på honom? Vidén satt tyst länge. Jag vet inte riktigt, sa han till slut. Jag hade ju tänkt sticka han i strupen på lägdanen, men det blev inte så. Han suckade dystert. Han var usel på lägdan med gaffeln och allt som har med hö att göra, det var han. Släggan, sa Jakob. Den har jag hemma. Och Lestander, sa Jakob. Det var aldrig något tillfälle. Och sen tog han och for iväg. Ni hade ju kunnat söka upp honom och bett om förlåtelse för vad ni gjort, sa Erik. Ni hade ju kunnat visa ånger och skuld för henne. Vidén svarade inte. Ni hade möjlighet att göra det, sa Jakob. Istället för att slå ihjäl Bolin. Det hade varit en bättre lösning, sa Jakob. Skuld betalas med mer skuld, sa Torvald Vidén. Överkonstapel Erik Morell var klädd i uniform när han gick ner för Storgatan. Hon var klädd i en tjock, blanksliten svart kappa trots värmen och hade bundit en halsduk om sitt gråa hår där några testare ändå letade sig fram. Köp lotter i de vanföras lotteri, sa hon högt. Köp lotter och vinn. Vinst på var tionde lott. Kom och köp. Erik stannade en bit ifrån och betraktade den gamla en stund. En äldre herre hade blivit stående framför kiosken och köpt en bunt lotter som han nu öppnade. Bara nitlotter, sa han när han öppnat alla. Bättre lycka nästa gång, sa Alma Nilsson. Erik gick fram och studerade henne ingående för att se om hon visade någon rädsla. Ska kontostapeln köpa, sa hon. Vad kostar de, sa han. 1,50 styck, sa Alma Nilsson. Jag tar 5 då, sa Erik. Hon snurrade tombolan. Han fiskade upp 5 lotter och öppnade 4 av dem medan han i smyg betraktade den gamla. Bara nitar, sa han. Otur, sa hon. Tänk om någon öppnat lotten och plockat ut dem med vinst på, sa Erik. Men inte går väl det, sa hon. Titta här, sa Erik och öppnade försiktigt lotten med tumnageln. Också det är en nitlott. Han la försiktigt snöret där det skulle vara, slickade kanten på lotten och rullade ihop den och höll upp den för Alma Nilsson. Det syns att den öppnade, sa hon. Jo, för en lottförsäljerska, sa Morell, men inte för en vanlig kund. Men det är ju, började hon och tystnade. Hon rörde läpparna upp och ner och löst händerna skallrade. Vad heter han som ni bor med? Han är död, viskade hon. Var det han som kom på vad ni skulle göra, att ni skulle öppna lotter och ta vinsten själv? Var det han? Haldo, sa hon. Hur många gånger gjorde ni det? Hon började hulka. Stora tårar rann för hennes kinder.
Bara några gånger, sa hon. Det var bara små vinster jag tog hem. Lotterna, vi öppnade inte alla.
Några gånger bara, hur många?
Två gånger. Han dog, Haldo. Det var hjärtat.
Och ni har inte...
Nej, snälla, konstapeln, förlåt mig. Jag har aldrig gjort det mer och jag ska aldrig.
Jag har inte befogenhet att förlåta, sa Erik.
Men snälla, snälla.
Hon grät över sig givet nu. Erik kliade sig i huvudet. Han tittade sig omkring. Det var inte så mycket folk på torget. Ni måste sluta sälja lotter, sa han. Ni ska stänga kiosken nu och sedan går ni till Björk och säger att ni slutat.
Ja, det kan jag göra.
Hon drog igen luckan och kom ut från gaveln och låste kiosken.
Nu är jag låst, sa hon.
Och sen till Björk, sa Erik. Hon torkade bort tårarna. Och så betalar ni honom 60 kronor också för det ni stal.
Ja, sa hon. Ja, det ska jag göra.
Hon stirrade upp på honom. Det rynkiga ansiktet var blankt av tårar.
Blir det fängelse?
Vi stryker ett streck, sa Erik, om ni gör som jag säger.
Tack, konstapeln. Tack snälla nu.
Ge er iväg nu till Björk, sa Erik. Hon pinnade iväg på sina korta ben med kassaskrinet och låtpåsen under armen. Det räcker med två inlåsta, tänkte han och kände en stilla förundran över sin goda gärning. Frågan var vad Björk skulle säga om poliskåren i Örnsköldsvik. Den dagen, den sorgen. Han gick över torget. En folkvagn bromsade in och släppte förbi honom. Från Café Metropol och Stenmans kom dofterna av nybakat. Det är inte långt till Trädgårdsgatan. Det är där de är hans barn. Han ökade farten och vek in på gatan den första ingången och en kort trappa. Men den klarar han. Han är gammal. Men han är ändå ganska stark och frisk och snart ska Klara börja arbeta. Hon ska glömma det hon var med om. Och Karl ska arbeta som kriminalpolis i stan och hemma i Domsjö väntar Hanna på honom. Han klappade in i fickan där kuverten med pengarna låg. Han ska besöka Sirpa senare idag. Och snart, mycket snart, ska han få ta sin yngsta dotter i famnen och vyscha henne och trösta henne om hon behöver det. De fraktades samtidigt till Härnösand och väntan på rättegång. Torvald Vidén och Hillevi Andersson. Vidén satt hopkrupet tyst och Hillevi sov hela resan. Och de två hade ändå inget att säga varandra. Och de som fraktade, de hade heller inget att säga dem. När de kom fram fördes de till olika avdelningar och celler. Hillevi fortsatte att sova mycket. Hon kunde det, även om det var i en cell i Härnösand i väntan på rättegång. Nätterna igenom sov hon drömlöst. Hon åt sina måltider och sen la hon sig på britsen igen och slumrade. Hon trodde att hon var sjuk, att hon kanske var nära döden. Men en av de fångvaktare som hade uppsikt över henne hade sagt till henne att det inte var så ovanligt. Och vad han kunde förstå så hade hon levt så uppskruvat intensivt att det inte var konstigt att hon nu gick ner i varv. Sov gjorde hon. Hon sov bort alla tankar på vad hon gjort eller snarare vad hon tänkt göra. I korta vakna stunder kunde hon känna tacksamhet över att hon misslyckats. Andra gånger kände hon en stor besvikelse. I 3 veckor sov hon nästan dygnet runt. Men i början av den 4:e veckan hon befann sig i cellen i Härnösand kände hon sig för första gången utvilad. Och det var då som tankarna kom igen. Minnen av det hon varit med om. Allt blandades. Prejarkojan i Sandslån, rummet hon hyrt, arbetarbostäderna, rummet som hon uppsökt, bussresan, sökandet efter honom, motor- och cykelutflykten till berget, Trädgårdsgatan, gården mittemot, trappan upp till rummet och hon som hette Klara. Bilderna korsade hennes huvud, men till slut var en kvar, bilden av honom, han som egentligen hette Per Anders. Och det var då det slog henne. Hon hade inte haft sin reglering. Hon satte sig häftigt upp. Det hade ju gått långt mer än en månad sedan det sista mötet med honom, natten i rummet på Sandslån. Hon hade försökt vinna honom genom att säga att hon var havande, att hon skulle ha barn. Hon hade inte varit med barn, men nu kanske hon var det. Hon drog med handen över magen. Ja, hon var med barn, visst var det så. Hon kände en våldsam glädje. Nu skulle han väl inte kunna säga nej. Nu måste han väl inse att de hörde ihop. Hon skulle skriva till honom. Det måste man väl få göra även om han satt häktad. Per Anders, skulle hon börja. Det var som jag sa, jag ska ha barn. Du ska bli far, vårt barn. Hennes händer rörde sig häftigt, som om hon redan skrev, men så stillnade de. Hela hon blev stilla. Hon stirrade ut i luften. Hur och var skulle hon föda? Hon kanske skulle bli dömd till fängelse. Skulle barnet växa upp i ett fängelse? Eller skulle han ta hand om det och vänta på att hon skulle bli frigiven? Hur länge skulle hon sitta? Kanske 10 år. Barnet skulle vara 10 år innan hon skulle kunna ta hand om det. Och skulle han verkligen vänta på henne? Hon reste sig och började vandra fram och tillbaka i det trånga utrymmet. Hon slöt ögonen och bilden av honom fanns i henne. Men den var oskarp. Hon blinkade för att göra honom tydligare. Och då såg hon händerna. Han hade händerna sträckta framför sig och han förde dem samman och hon slog tvärt upp ögonen, för det var vid stupet hon var på berget, och hans händer hade slutit sig om hennes hals, klämt åt så att hon inte fick åt sig andan. Om inte, han hade tänkt döda henne, det var så. Han ville inte ha henne. Inte skulle han vänta på henne och inte skulle han ta emot hennes barn som sitt. Hon kröp ihop på britsen, grät tyst och slumrade till igen. Vad det var som väckte henne visste hon inte, men det var något i hennes kropp som kändes annorlunda. Hon reste sig och lyfte den grå klänningen, och det var då hon såg blodet. Hon kände bröstet snöra samman, men det var inte i besvikelse. Hon drog undan lakanet och rev och slet för att få bort en rimpa att stoppa blodet med. Sen satte hon sig på britsen igen och stirrade ut i luften. Inget barn ska hon föda. Inget barn ska växa upp i fängelset. 10 år, tänkte hon, kanske mindre. Jag har inte dödat någon, kanske bara 5. Och det kändes som om också han rann bort ur hennes kropp. Han som hette Per Anders, som hon älskat, men som inte ville ta henne. Kanske bara 5 år, tänkte hon. Det ska jag klara. Då är jag fortfarande ung när jag kommer ut. Och då ska jag nog...
Christmas is a time to celebrate. So get yourselves together for Christmas weather and let the candle light the way. Hey, we're gonna share a lot of festive hugging. Yeah, we're gonna boast a lot of Yuletide loving. There won't be any tears if we all open up our hearts.
Merry Christmas, everybody.
Merry, Merry Christmas to each and everyone. So come on.
We're eating.